Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
I 284 av Vi Bilägares podcast avslöjar vi skandinavernas favoritbilar med hjälp av Autoindex. Och Alfa Romeos nya mellansuv drog ut på tiden. Är det för sent att ta ton nu? Varmt välkommen kära lyssnare. Det här är alltså Vi Bilägares podcast och jag heter Maria Dahlin. Säger hej och god morgon till en smått trött Claes Karin.
Ja, hej och god morgon.
Ja.
Jag avslöjar mig direkt här med att hälla ut en kopp kaffe på poddbordet.
Ja, precis. Du var vaken ganska länge i natt.
Ja, visst. Jag var med på en kvällsplåtning som blev en morgonplåtning. Men det kan läsarna njuta av här i nästa nummer när det kommer 3 sportbilar.
Härligt. Ja, var det värt det då att vara vaken så länge?
Vi får se här nu när jag har gjort rent det här poddbordet, om det var det, hur lång tid det tar. Ja. Men det är otroligt vilket ljus det är den här tiden på året. Vår duktiga fotograf Simon Hamelius, han har full koll på det. Man vill aldrig sluta när man väl satt igång. Otroligt vad morgonljuset speglar sig i karossen. Jag trodde aldrig vi skulle komma igång. Det var ju som att det hade liksom skett ett Armageddon ut från stan. Det började med någon som hade stannat mitt på Nynäsvägen och blinkade, och det är då vägen mellan Stockholm och Nynäshamn, och den brukar inte vara speciellt trafikintensiv och ganska stor och inte jättemycket olyckor sådär. Men där stod en bil mitt i motorvägen, sen hade de spärrat av väg 73 mellan någonstans Jordbro Ösmåfarten. Det är så över en mil sträcka för att de skulle sanera. Oj. Så då fick vi ledas om på gamla 73 som kallades för Dödens väg för över 20 år sedan. Mm. En riktig slingebult.
Vad var de skulle sanera, sa du?
Ja, man var ju rejält nyfiken, men det verkar, vi får väl läsa om det. Men det var avstängt i flera timmar. Och sen var det ju brandbilar som stod och blinka. Jag tänkte så här, vad är det som händer här nu i trafiken? Mm. Folk verkar vara lite så här sommarrusiga, och det är studentexamen och allt möjligt misstänker jag. Så att någon hade kört rakt ut i en rondell och kört ihop med någon, så där stod det brandbilar och blinka.
Aj, aj. Ja, hoppas det går bra.
Ja, det var en intensiv kväll i trafiken, minst sagt.
Vi ska släppa in Tommy Wahlström också. Hej!
Hallå från sjukstugan. Jag sitter isolerad här.
Jaha.
Ja, och det är ingen fara. Jag kan inte smitta digitalt. Så att det är helt lugnt.
Ja, det är bra det i alla fall. Ja. Bra att du kan vara med.
Du har varit i Norge, Tommy. Är det därifrån?
Ja, jag var ute och åkte med Maria och sen så blev jag sjuk.
Det är alltså jag som är problemet här.
Ja, men det är så typiskt här. Jag har ju gått och liksom skrävlat över att åh, det är så fruktansvärt det här att åka flygplan med munskydd. Det är så jobbigt med alla munskydd överallt. Och sen så släppte då SAS bland andra flygbolag på munskyddstvånget, och så fick man flyga utan munskydd. Och sen var jag och Maria ute och flög. Och på raden bakom oss så satt en kar och hostade så det stänkte i nacken på mig. Och då tänkte jag, det kanske inte är så dumt med munskydd ändå. Och nu är jag hemma och är sjuk. Ja. Shit.
Det är det där med att hosta offentligt. Det har ju blivit lite skambelagt. Men han hostade ganska ogenerat. Rätt bara.
Jag var beredd att vända mig om och fläta till honom. Men jag tänkte att det är bäst jag sitter still och inte gör det den här gången. Mm.
Det är jobbigt i ett trångt utrymme som ett flygplan att starta någonting sådant. Men bra ändå, Tommy, att du kan vara med och podda idag. Har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan som gått?
Ja, nu är det ju så, mina vänner, att vi har 13 år kvar.
På livet?
13 år kvar på livet för bilar med förbränningsmotorer. Det är nämligen som så att EU-parlamentet häromdagen bara tog ställning till ett förslag som kommer från kommissionen som handlar om att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselpersonbilar och lätta lastbilar till år 2035. Alltså alla bilar och lätta lastbilar med någon form av CO2-utsläpp kommer att förbjudas. Och det är 13 år dit.
Försäljning av nya modeller då, eller är det försäljning av alla som finns redan också som är lanserade, eller hur?
Nej, det är, alltså, det är försäljning av nya bilar, säger man. Så att jag antar att det är nya och gamla modeller. Men det fanns ju då tidigare, det har funnits flera förslag på gång. Bland annat att man skulle ha 90% av försäljningen skulle vara utsläppsfri. Men man skulle tillåta 10%. Men det undantaget då förlorade den här omröstningen som var häromdagen. Och istället så vann då det här mer hårdföra förslaget om att totalförbjuda alla bilar som släpper ut någonting. Och inklusive, alltså biobränslen räknas heller inte in i det här systemet. Så att, och laddhybrider försvinner ju förstås också eftersom de har ett lägre utsläpp men dock ett litet utsläpp.
Ja, precis.
Så det blir bara elbilar kvar då. Och det är ju intressant också, för i DN häromdagen så stod en artikel som då berättade att det var faktiskt underleverantörerna till fordonsindustrin som hade varit de hårdaste motståndarna och hårdaste lobbyisterna mot det här förslaget. Och jag tänker att det är väl klart, om man nu tillverkar bränslepumpar så kommer ju den marknaden att försvinna, i alla fall i Europa.
Jag kan hoppa över till snabbladdare eller laddare, publika laddare istället. Det behövs
en ny sektor för Bosch eller vad de nu heter, de här som gör allt sånt där som sitter under huven på bilarna.
Mm.
Men vad tror ni om det här då? Blir det bra eller?
Ja, det får vi väl se. Återstår att se helt enkelt. Du sa personbilar, men gäller det lätta lastbilar också alltså?
Personbilar och lätta lastbilar, som jag förstått det.
Jag tänker husbilar. Hur blir det med dem? Mm. Det är samma
de borde också gå in i det här systemet.
Ja, ja, det blir ju en helt ny marknad för många i så fall.
Och sen är det ju också intressant för att då många företag har ju hållit på att jobba, som tyskarna har jobbat med, de kallar det för e-fuels. Audi har ju haft något sånt projekt bland annat där det handlar om att framställa då syntetiskt drivmedel med hjälp av vätgas och solenergi och allt möjligt annat. Men som jag förstått det, den projektet är ju bara att lägga ner också, för att det lär ju inte ha någon bäring på Europa i alla fall i framtiden.
Nej, eller om man flyttar över då till USA kanske eller något sånt där, men nej, som sagt, i Europa är det ju ingen framtid för sån forskning i så fall.
Och 13 år, det är ju inte så himla lång tid. En generation, två generationer modeller max.
Ja.
Ja, men det är väl bra att man är bestämd så folk vet vad som gäller. Och någonting ska vi väl hitta på för att lösa den här utsläppsproblematiken. Har de sagt någonting om tunga sidan?
Nej, inte i det här förslaget nu i alla fall. Eller det här beslutet som togs häromdagen.
Nej. Och då vet man ju då, jag som kommer från nyss från en plåtning av sportvagnar med brölande motorer. Det är en svunnen tid, helt klart. Men det finns ju massa med spännande modeller som kommer. Alla får väl dra sitt strå till stacken här. Men man kan ju undra också vad som händer med begagnatmarknaden för äldre fossilbilar. Det kan vara intressant att se, men just i dagsläget verkar ju många avvakta elbilsköp just på grund av den dyra prislappen. Men med ökat utbud så borde ju prisnivån kanske lugna ner sig lite.
Om det blir det som blir den nya normen, eldrivet, då kanske det blir ett annat prisläge.
Ja, vi ser ju att även fossilbilar sticker i pris.
Ja, och när vi då i våra tester räknar på milkostnaden så ser vi ju redan nu att det är oftast billigare att köra eldrivet än att köra fossilt.
Mm. Jag tog faktiskt fram elgräsklipparen här förra veckan. Det är ju fantastiskt vad skönt det är att slippa liksom putsa tändstiftet och göra rent och stå och rycka 20 gånger efter att man har glömt en liten skvätt med soppa i tanken. Det är otroligt smidigt med eldrift, minst sagt. Förutom den där sladden då, som jag måste ha på axeln och släpa efter mig.
Har du en sladd till din?
Ja, men jag tyckte de batteridrivna elklipparna var för dåliga. Så att, ja, nu har jag väl avslöjat mig själv då.
Okej.
Jag vågade inte ta det steget i trädgården.
Vi har tagit det steget i våran lilla, lilla trädgård, så att batteridriven gräsklippare funkar bra där i alla fall. Vi får väl se om det går att få igenom här vid 2035, och så att det inte dyker upp då en massa undantag. Men då är det väl bra att ha den här hårda linjen från början. Så att det inte,
ja, men och dessutom, jag menar att det här var ett förslag som kom från kommissionen som nu parlamentet har beslutat om. Och ministerrådet ska tydligen också ha någon slags omröstning, nu är jag dålig på EU. Politik, men jag tror inte att ministerrådet kan köra över både parlamentet och kommissionen. Det skulle jag bli överraskad om det gick.
Andra nyheter från veckan. MG har presenterat en elbil som kan bli en utmanare till bland annat Volkswagen ID3. Och i Kina heter den då MG Mulan. Mm. Är det någonting som ring a bell? Kanske
men inte det någon Disney?
Ja, ja, det är det ju. Det är en Disney-film som heter Mulan, som handlar om en ung kvinna som hon tar värmning och förklär sig till man, för kvinnor fick inte vara med i armén då, i Kina. En bra Disney-film. Men jag funderar lite på, nu säger de, det är... Den kommer antagligen, skriver flera motorsajter, att döpas till MG4 utanför Kina.
Vi måste prata om det här. Namngivningssättet som kineserna använder för sina bilar. Vad har de för princip? Vad går de efter? Hur hänger det ihop?
Ja, jag vet inte riktigt. Men just det här med Mulan, alltså det är ju kanske att det kommer fortsätta heta det också, men... Nu har vi ju MG och Marvel i vårt långteststall. Då tänker man Hollywood och de här Marvel-superhjältarna och sådär. Och så kommer Mulan som är en Disney-film också. Nu betyder det i och för sig, för jag kollade upp det här, nu betyder faktiskt Mulan, det betyder magnolia på kinesiska. Mm. Men är det ingen amerikan som kommer börja vifta med papper och bara I'll sue you? Att det är någon sån här intrång på varumärkesnamn här snart. Eller?
Men det kanske är så att MG5 egentligen heter MG Ninja i Kina då, eller något sånt.
Kanske eller, det.
Ja, vi har ju verkligen konstaterat att det är helt högt och lågt från MG.
Vi får se vad det blir för namn då, om det blir MG4 eller Mulan. Men vi kan
eller
kanske,
Himmelska fridens torg.
Ja, vi kan förvänta oss någon gång i slutet av 2022 kanske vi kan få mer nyheter om det här. Och en annan nyhet från veckan. Forskare har hittat en bränsleätande bakterie bakom tanken.
Ja. Nej. Varför ska de äta upp bränslet? Vi behöver ju det för att köra våra bilar på.
Ja, men lyssna här. Det här är en bra grej. Bakom tanklocket på en Toyota Yaris hybrid, minsann. Det är mikrobiologiska forskningsföretaget Darwin Bioprospecting Excellence i Valencia som har tittat närmare på vilka små varelser som kan bo i bilen. Och det var alltså bakom tanklocket på en av forskarnas egna bilar, en Toyota Yaris hybrid, som man hittade en bakterie av släktet Isoptericola. Och de är kända för sin förmåga att kunna bryta ner olja. Och forskarna tog med den här lilla bakterien till sitt labb, matade den med diesel och såg att den mumsade i sig och bröt ner den här dieseln då. Och de kunde inte testa med bensin för det var mer komplicerat och flyktigt och ja, allt vad de sa. Det är svårare i labbmiljö. Men Yaris är ju som sagt bensindriven. Men den här...
Ja, för jag får inte ihop det där liksom. Om Nej. Du nu lever på en Yaris men käkar diesel.
Ja, men det ska kunna gå att äta bensin också verkar det ju som. Och en av de här forskarna då skrev i ett blogginlägg: jag hoppas kunna övertyga mitt team om att döpa vår nya lille vän till Isoptericola toyotensis. Det vore väl fint om jag har en ny bakterie som heter det. Men nu ska vi säga att alltså, Toyota-ägare, ni behöver ju inte oroa er eftersom den här nedbrytningen är så pass liten och går långsamt. Och det krävs mycket för att det ska hända någonting. Och den här upptäckten kan ju då bidra till att minimera skadorna från oljeutsläpp i framtiden. Eftersom de här mikroorganismerna kan bryta ner oljan som släpps ut.
Ja, kan de inte hitta en som bryter ner kaffe också?
Ja,
jag kan ha några här, precis, på poddbordet.
Så vi kan släppa ut på poddbordet just nu.
Eller också bara, kan man hälla ut det på vägen efter att man har fått utsläpp så kommer de med checka upp allting där. Så att,
men är det någon... Av den. Pratar vi liter per år eller? Hur mycket käkar de här rackarna?
Det angavs inte några värden på det, nej, sättet, men... Det var så pass små mängder så att man behöver liksom inte oroa sig över att ens bränsle som bilägare försvinner i bilen.
Ja, men nu ja, men vänta tills den har muterat den här lilla raringen och är stor som en Toyota Yaris. Då ska du se vad den kan sätta i sig.
Ja.
Exklusivt för dig som lyssnar på podden. Testa vi bilägare Premium för 29 kronor i månaden och få tillgång till alla våra tester och provkörningar digitalt. Det är ingen bindningstid och du kan sluta när du vill. Gå in på vibilagare.se/sommar22.
Ja, vi går vidare. Långteststallet, gamla och nya bilar. Har det hänt någonting? Tommy, du kör ju Tesla Model 3. Hur mår Tess?
Jo, hon mår väl bra. Jag funderar om det har hänt någonting, men det har inte...
Nej.
Du har inte märkt av det här med att du nu välkomnar alla till dina laddstationer, Teslas laddnätverk?
Nej, jag har faktiskt inte varit ute och kört något speciellt. Jag har bara laddat hemma i garaget. Så att det är... Nej.
Vi avvaktar inkommande rapporter då, om det är någon kö där ute. Men det ska väl testas.
Ja, och är det kö, då kommer ni att få höra, Claes, jag lovar.
Från Tommy direkt. Claes, vad kör du?
Jag kör Nissan Qashqai.
Ja.
Och den sköter sig bra.
Den mår bra på alla sätt.
Det är bara handhavande fel. Slog det mig nu. Jag lyckades ju strandsätta min fru på min sons träning.
Okej.
Okay. Jag trodde inte det var möjligt, men...
Vadå, du stängde dörren och åkte bara? Hon var kvar, eller?
Ja, i princip. Hon kastade ut mig på gatan och stack med bilen. Och där stod jag med nyckeln i fickan.
Nej.
Hon tyckte att det var väldigt effektivt att möta upp mig liksom ungefär 100 meter från där vi bor. Jag var lite sen, min son började svettas lite här. Han skulle infinna sig på träningen och då snabbt, gjorde vi ett snabbt byte och sen fick jag ett samtal 20 minuter senare. Ja, det går inte att låsa bilen. Ja, det är inte så konstigt, sa jag, för jag har ju nyckeln i fickan. Ja, nu står bilen här i alla fall. Men då ville det sig inte bättre än att min granne, han har en jättegullig röd TR4. Och den skulle han precis åka till kyrkogården med. Och han har även en liten dvärgpudel som brukar sitta bredvid. Så att jag fick ta dvärgpudeln i knät och hoppa in i den där. Det var helt andra referenser än vad vi har i våra långtestrapporter, kan jag säga. Vi hoppade nästan fram innan de här dubbla SU-förgasarna fick luft ordentligt när köerna släppte.
Ja.
Men jag kom fram i alla fall och min fru verkade nästan lite glad över att se mig i den här söta sportbilen, som tur var.
All irritation rann av henne.
Ja.
Så. Mm.
Nej, men sen var jag ju tvungen att testa det här, för jag blev lite nyfiken på, ska man verkligen kunna åka iväg med en bil utan att den säger stopp?
Ja, för hur långt åkte de med den?
Ja, det är i alla fall mellan Globen och Ågesta. Det är väl en mil max. Så att, men min fru, hon bedyrade att absolut, den hade inte sagt till på något sätt alls. Men det är det som är lite spännande, att när jag satte mig i den så började det ju blinka och det kom upp varningsmeddelande som väldigt tydligt. Våran Qashqai protesterade högljutt. Fast inte med ljud, vill jag säga, men det blinkade instrumentklustret. Nyckel saknas. Nyckel saknas. Men det var bara en liten varningsmeddelande som min fru hade missat. Mitt i instrumentklustret, ungefär 10x10 cm stort. Så de har gjort vad de har kunnat, Nissan, tycker jag ändå. Men det är klart, hade det plingat lite, då hade ju det varit lite tydligare. Men ja, ingen skugga på Nissan. Vi får ta det lite lugnare överlämningar framöver.
Ja.
Jag får åka en kvart tidigare helt enkelt från jobbet.
Ja. Men apropå det du sa när du åkte ut med grannens bil, att du kände att det var lite... Det är något annat med en äldre bil kanske än våra långtestbilar. Jag tänkte faktiskt på det igår i Dacia Sandero som jag kör. Det finns alltid en punkt när man kör nya bilar som vi gör i långteststället. Plockar ut de helt nya och sen under året så passerar de en punkt när man känner att nu blev bilen gammal. Nu blev den liksom, nu är den inte ny längre. Och jag tror... Dacia har nått denna punkt efter 2000 mil.
Oj, det gick fort.
Ja, alltså det är lite så här små diffusa tecken att den det är ju varmt ute, det är ju ganska okej väderlek och liksom inget så här som är jobbigt för en bil direkt kanske, men den tickar, den rycker lite grann och så här. Jag var tvungen att stanna och kolla oljan för det kändes som att den gick torr, men det gjorde den inte, det var okej. Och den ska inte in på service än, det är ju vid 3000 mil. Så att, men den har lite såna här små diffusa saker för sig som det känns att nu liksom är bilen, nu har den gått över till att bli en använd bil från att vara en ny bil.
Jag kan upplysa om att även den 911 Carrera 4 GTS tickar väldigt mycket.
Ja, den gör det. Ja.
När man stänger av den. Nej, men okej. Så den har inte fått för sig att bli en sportbil då, alltså?
Nej.
Men MG:n har ju känts gammal sen vi fick den i princip, om jag får säga vad jag tycker. Så då är det i alla fall tvåa på bollen då.
Ja.
Den är inte värst.
Nej, med tanke på det man får för pengarna så är den väl inte värst då, om man ser det från det perspektivet. Resultaten från vår stora konsumentundersökning Autoindex fortsätter att rulla in och nu har Claes tagit hjälp av Norge och Danmark för att kunna komma ner på modellnivå.
Det stämmer bra det. Och ja, jag har ju pratat om de här delmomenten många gånger, men det är ju fyra delmoment i Autoindex. Och ett av dem är bilen och det är det viktigaste, det står för 40% av resultatet. Och vi hade ju gärna velat att de svenska bilägarna hade varit så pass många så att vi hade kunnat gjort en modellöversikt med olika åldersklasser och massa modeller och se vad svenskarna sätter för betyg på dem. Men trots att det är nästan 15 000 svenskar så räcker inte det riktigt till för att vi ska kunna få tillräckligt många svar. Det är ju väldigt många modeller som... är med i den här modellöversikten. Så vi får ta våra grannar till hjälp. Och då är det Norge och Danmark som är med. Och då har vi 52 000 bilägare i Skandinavien som hjälper till med det här. Och det är vi glada för. Och bilen som de tycker bäst om är BMW X5.
En fläsksuv.
Ja. Nej, men,
det verkar ju som, du skrev det också i artikeln till det här, Claes, att Skandinaverna gillar sina SUVar.
Ja, precis. Och man får ju ta kanske inte översikten med en nypa salt, men man märker ju att norrmännen har stor påverkan på vissa märken. Till exempel har ju Lexus varit en stor favorit. Och ibland så ser man modeller som har kommit högt upp som nästan inte existerar i Sverige. Till exempel Lexus CT, den här lite lyxigare golfklassbilen. Men BMW X5 känner vi till även i Sverige. Och,
kan man läsa ut någonting i resultatet? Varför?
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Så många.
Ja, absolut.
Ger högt betyg till X5, BMW X5.
Ja, men det är ju just i den här bilkategorin så tittar vi på och ställer frågor om köregenskaper, kvalitet och även kostnader då. Och när vi sammanställer det så är det ju väldigt höga betyg på sitt- och ljudkomfort i BMW X5 som gör den till en uppskattad bilmodell. Poängmässigt så ligger vi fortfarande på ett indextal där max är 1000 och BMW når upp till 942,6. Och tittar vi på de sämsta bilarna, till exempel i den nya åldersklassen MG ZS, så ligger den på 799. Så det är fortfarande, ja, bilägarna är nöjda med sina bilar, men det är ganska stor skillnad på nöjdast och minst nöjd.
Hur gick det då för konkurrenterna till BMW X5? Var placerade de sig?
Ja, men jag kikade lite just på storsäljande SUVar i Sverige. Och det är ju Volvo som har både XC90 och XC60 och X40 med. Och det ska jag väl tillägga att vi delar upp de här, den här modellöversikten i 3 åldersklasser. Och en ny, en mellan och en äldst. Och det är, den nya är 2018-2021, 4-åriga bilar. Och sen har vi 8-åringar då, mellan 2015-2017. Och sen de äldsta är 2011-2014. Det är lite intressant att se hur Volvos modeller betygsätts. Så börjar vi med de äldsta bilarna, så är ju Volvo XC70 otroligt populär i hela Skandinavien då. Men man ser ju väldigt många som rullar fortfarande. Och där är det också åkkomfort och sittkomfort som är, har otroligt höga betyg. Däremot så lyckas inte Volvo övertyga riktigt lika hårt med de nya modellerna på SPA-plattformen. Och där har vi då i den nya åldersklassen XC90 till exempel. Och där har jag, när jag granskar delfrågorna där, och det är nästan 25 stycken då i det här bilmomentet, så är det ju faktiskt ganska mycket missnöje med just bilens användarelektronik. Och de har haft en del återkallelser Volvo, ganska många faktiskt, på både XC90 och XC60. Och det uppskattar ju inte bilägarna. Och det sänker betygen jämfört med konkurrenterna då, som ja, BMW X5. Tittar vi på XC90 till exempel i klassen för crossovers och SUVar, då har vi faktiskt Volvo först på 40:e plats. Men totalt då har vi också en placering. Och då hamnar den på 84:e plats av ungefär 165 märken. Mm. Det är ganska mycket modeller som man kan fördjupa sig i nummer 9 då av bilägare. Och jag ska väl säga det också att alla modeller finns tyvärr inte med när svarsunderlaget är för skralt.
Tror du att det här med Volvo och SPA-plattformen och att den har liksom sjunkit lite i användarnas, ägarnas betyg, har det någonting att göra med det här som vi har pratat om tidigare också, det här med rostskyddet och valet av rostskyddsmetod som Volvo använder sig av? Och,
ja, men jag tror, jag vågar inte riktigt sticka ut taken i det här fallet, och det är ju en delfråga, rosten. Och visst, de placerar sig liksom runt medel, Volvo. Men jag ser inga katastrofsiffror där hos bilägarna, som dessutom ofta är ganska, eller de flesta är ovetande om hur bilen ser ut under till. Det vi har granskat på vår långtest Volvo till exempel, en V90 då. Så att det är lite för långt dragna slutsatser, och, utan det är främst elektroniken faktiskt som får då betydligt lägre betyg än konkurrenterna i det här fallet.
Nu är det ju 3 olika ålderskategorier, och elbilar har ju gjort intåg hos bilägarna nu de senaste åren. Kan du se några trender där med just eldrivna?
Ja, absolut. Det är roligt att listan fylls på med så mycket elbilar nu när vi bara har 13 år kvar. Och det sprutar ju fullkomligen ut el, helelektriska modeller, både om, framförallt SUVar då. Och det ser vi ju här, vi hade ju en del Teslor sen tidigare och även Mercedes har varit med ett tag. Men nu är det ju väldigt tätt med el-SUVar. Och det man ser är att de placerar sig väldigt, väldigt högt upp i de här listorna. Ägarna är väldigt nöjda.
Kan man se där vad de är nöjda med på el-SUVar? Skiljer det sig någonting från andra SUVar? Vad de är nöjda med, om man säger så? Eller är det fortfarande ljudkomfort och det?
Ja, det är ju faktiskt så att vi har med frågor om räckvidd och förbrukning sommar- och vintertid, men det är inga poäng som vi tar med i totalen då, eftersom vi ska kunna jämföra bilarna med varandra. Men rena komfortegenskaper så är det ju väldigt svårt att slå en elbil just när det gäller ljud och komfort. De kommer väldigt högt och slår de flesta fossila konkurrenterna. Så där tar de placeringar. Det är faktiskt så att BMW lyckas väldigt bra i bland elsuvarna också. Och nu, de flesta finns ju i den nya åldersklassen med fyraåriga bilar. Men det vi ser är att elversionen då av X3-en som är populär, men den heter ju iX3. Den tyckte vi var väldigt, väldigt trevlig bil när vi hade den på våra test mot två konkurrenter. Men det är ju också miljövänlighet och hållbarhet är två delfrågor. Och där får de ju också höga poäng. Och det är ju lågt hängande frukt för en hel elektrisk bil. Sen också låga driftskostnader och faktiskt pålitlig elektronik. Andra delfrågor som de får högre betyg än medel. Sen kan man ju titta på Tesla som är en storsäljare i Sverige. Men de, där är det faktiskt Model Y som lyckas bäst. Och vi har väl sett genom åren här att både Model S och Model X har dragits med en del barnsjukdomar då. Och de, hittills har de fått ett ganska ljummet mottagande i den här modellöversikten av sina ägare. Och där tror jag faktiskt att de norska försäljningsframgångarna påverkar en del. De har ju haft det lite stökigt att ta hand om sina kunder i Norge. Men i och med att vi tittar på bilens egenskaper i det här fallet så är det ju framförallt en del barnsjukdomar som syns i betygen.
Och Model 3, vart finns det med eller hur?
Ja, den är inte heller fått ett ganska ljummet mottagande trots att den är nykomling i årets lister. Men Model Y, den kommer faktiskt på 19:e plats bland fyraåriga bilar.
Men nu hänger inte jag med riktigt, Claes. Kom inte Tesla väldigt högt i rankningen alldeles nyss? Och nu säger du att bilarna inte får så bra betyg. Hur hänger det ihop?
Ja, vi får väl se här. Jag har bilmomentet i nästa nummer faktiskt. Och där fördjupar jag mig ytterligare. Men det ska man väl säga då att när vi betygsätter bilen så bakar vi ihop alla modeller i det här. Vi gör ingen urskiljning på modellnivå. Och sen så, som sagt, när norrmännen och danskarna är med i den här undersökningen så där har ju inte mottagandet varit lika tydligt. De har ju, ligger ungefär strax över medel totalt sett i autoindex.
Så det skiljer sig åt mellan oss skandinavier? Jo, men skandinaver heter det, vad vi föredrar.
Ja, i det här fallet så är det ju tydligt att vi svenskar uppskattar Tesla mer än vad norrmännen och danskarna gör. Sen har vi ju, ser vi till exempel om vi fortsätter med de som halkar efter, våran otursdrabbade ID3 till exempel. Den har ju förföljts av en hel del mjukvarufel. Och det är ju då som det märks att den får väldigt låga poäng just när det gäller de här elektronikfrågorna. När det gäller användar- och komfortelektronik. Och då skiljer jag lite på just så användarfunktioner som till exempel varningslampor, alltså sån säkerhetselektronik, och sen komfortelektronik, mer elhissar och motorer till bakluckor och sånt där. Så det delas upp i frågeformuläret. Och sist Bland elbilarna så hittar vi faktiskt första generationen av just MGZS. Den sålde ju som smör i Sverige, men den fick ju väldigt snabbt en uppdatering. Och den drogs ju med en väldigt kort räckvidd, vilket är ett betyg som inte är med då i den här undersökningen. Men den har inte riktigt tagits emot väl av sina ägare, tyvärr. Men nu kommer det ju fler modeller här.
Ja, och Claes, du fortsätter gräva i resultaten från Autoindex 2022. Du sa att du ska gå in mer på momentet bilen till nästa gång. Vad kan vi förvänta oss mer för resultat?
Ja, men det ska bli intressant nu att se vad Tesla-ägarna uppskattar med sina bilar lite mer fördjupat. Där tog de ju faktiskt en delseger här nu i just bilmomentet som nykomling. Så det ska vi grotta ner oss i.
Och då är det alltså mer vad svenskarna tycker.
Ja, nu kastar vi ut norrmännen och danskarna här.
Nu har de fått vara med, nu fokuserar vi på Sverige igen. Ja.
Får vi se vad vi uppskattar här på svensk mark.
Tommy har provkört Alfa Romeo Tonale. Blev det ljuva ackord, Tommy?
Ja.
Ja, det är lite tveksamt.
Jag måste få ge lite bakgrund först. Jag är ju alfist. 1996 så köpte jag den nyaste bil jag någonsin har köpt för egna pengar. Det var en Alfa Romeo Alfa Sud Sprint från 1987. Den var bara 9 år gammal. Den hade gått strax över 2000 mil. Det var jättefint skick. Fantastisk liten sportcoupé. Baserad på Alfa Sud. Men med ärtigare design och sluttande bakparti. Jättehärlig att köra. Den hade många moderna finesser, eller finesser som man inte ens ser på dagens bilar idag. Till exempel så på instrumentpanelen så hade den 2 stycken såna här runda luftutblås. Och de där lossnade när man kom över 130 km i timmen. Så när min man hade haft bilen och kom tillbaka med den och jag hittade ventilationsmunstyckena i baksätet, så visste jag hur fort det hade gått. Den typen av loggningsfunktioner hittar vi inte ens på moderna bilar, så att Alfa var före där i framkant. Och sen, jag menar, fantastisk styrkänsla och underbart motorljud. En upplevelse, kanske inte alltid bra på allting om man tittar på det objektivt, men ändå en bil som väckte känslor och som var så fantastiskt snygg. Sen rostade den sönder under 3 år, fast jag hade den avställd på vintern. Dörrlåsen gick att öppna med en skruvmejsel eller en glasspinne, så uteliggarna flyttade in i bilen lika snabbt som jag flyttade ner till Stockholm. Så att det var bara att sälja den. Det gick inte att ha den parkerad på gatan här. Men ja, ändå en bilupplevelse som kom att forma mitt biljag under många år. Och med den bakgrunden så kom jag nu till Tonale. Som är en Jeep Kompass med smink.
Fint smink, måste man ju säga.
Ja, men den är snygg, absolut. Men den här alfa-känslan som jag tänker mig den... är det svårt att få i en ja, högbyggd ja, halvsuv på 1,5 ton och 160 hästar. Det blir inte så sportigt. Det blir inte så, ja, jag vet inte, intressant tycker jag.
Hur tycker du att finishen är då, om man säger så? Lossnade luftutblåsen i?
No. Nej, det gjorde de inte. Alfa Romeo vill ju nu vara premiummärket inom Stellantis-koncernen. Och kejsar Imperato, eller ja, chef är han väl för Alfa Romeo. Han stod på den här pressvisningen där vi fick se på bilen och sa att jag garanterar kvaliteten på varenda bil och jämför gärna med BMW X1. Den här kommer inte att ligga efter. Och så går man in och tittar i den och så ser man då, ja, på mittkonsolen där sitter det ju då en typ av ventilationsutblås som vi håller oss där med då så lite tunga metallvred som man öppnar och stänger med, som känns så här lite, ja, men lite dyrt och lite så. Ja.
Lite lyx.
På ytterkanten av ventilationsutblåsen, det är en annan typ av ventilationsutblås. De är runda, de är av plast. Jag tror att det är samma som sitter i Stelvio. men den här plasten känns som den kostar 25 öre och det är väldigt lätt att vrida på dem. Det är helt annan konstruktion och känsla jämfört med mittutblåsen. Och det här är väl en petitess, men om man nu ska, om man nu tycker att man ska konkurrera i upplevd kvalitetskänsla mot sådana som BMW X1 eller för all del Volvo XC40 som ju också är rätt trevlig, så når man ju inte riktigt hela vägen dit på den området heller, tycker jag.
Men Tonale då, den är alltså en SUV, och är den större eller mindre än Stelvio som Alfa redan har lanserat SUV?
Mm. Det här är ju en mindre SUV, den är 4,50 lång, den ska konkurrera med XC40, BMW X1, Audi Q3, Lexus UX, kanske så. Den finns bara med framhjulsdrift. Den kommer som fyrhjulsdriven i samband med att man introducerar en laddhybridversion som kommer mot slutet av året. Men än så länge så finns det bara med framhjulsdrift och med då 48 volts system, mildhybrid och bensinmotorer på 130 eller 160 hästar. Ja, det är en SUV. Det är rätt bra utrymme i den. Rätt bra bagage. Den är ganska hårt fjädrad. Man har försökt skruva åt styrningen så att den ska kännas sportig. Men jag vet inte om jag tycker att det blev så sportigt. Den har en förbrukning på 0,63 vilket ger koldioxidutsläpp på 144 gram, vilket ger en årsskatt uppemot strax under 10 000 spänn de första 3 åren.
Ja.
Priserna är inte fastställda, men...
När börjar den säljas då?
Ja, den ska lanseras nu i maj, sa man på introduktionen.
Men det verkar som den här bilen har ju blivit försenad,
ja,
ganska många gånger.
Det verkar som att den blir ytterligare lite försenad. Sen vet jag ju att Alfa Romeo har väl det lite rörigt med svenska agenturen. Är det inte så, Claes?
Jo, det stämmer bra det.
Berätta.
Det var ju Stellantis, den fabriksägda svenska importören, som sålde just FCA-delen med Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Fiat Professional och Jeep till spanska Berger Auto Group, som sen snabbt bytte namn till Astara. Så ser det ut sen årsskiftet. Men de har haft det väldigt stökigt med reservdelsleveranser från Italien, vilket gör att många Fiat-ägare framförallt står och väntar på reservdelar ute hos verkstäderna.
Men har du hört något om hur det går med nybilsförsäljningen för dem? Har de fått snurr på den?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men de har ju flyttat hem kundtjänsten till Sverige och byggt ett lokalt reservdelslager i Rosersberg som de hoppas ska kunna förbättra leveranserna på sikt. Men det har varit katastrof här nu i början av året med många kunder som har fått stillestånd. Men jag har ju faktiskt kört Jeep Renegade som laddhybrid, tänkte jag.
Mm.
Det borde ju vara en teknik som även Alfa skulle kunna få låna internt.
Men jag antar att det är den som kommer sen då? För det är väl, Renegade och Compass är väl också släkt, va?
Ja, absolut. Men där får man vänta lite då, med andra ord, nu när vi har fokus på laddhybrider.
Hur tyckte du den drivlinan funkade?
Ja, jag var inte helt övertygad. Den hade ju en elbakaxel. Jag vet inte om Alfa kommer använda samma teknik.
Men jo, det blir samma lösning här.
Ja. Och då blir den ju fyrhjulsdriven också. Men det var ju ändå några mil på elektricitet från batteriet. Men det är ju, de behöver ju någonting att konkurrera med när de flesta konkurrenter nu har hoppat. Liksom, laddhybridsteget känns som att det är gjort. Nu satsar man ju på helelektriska bilar. Jag fick tjuvkika faktiskt på nya iX1 från BMW här på Gotland förra veckan. Det är ju en väldigt spännande produkt som delar en del interiört med iX:en till och med. Där händer det ju väldigt mycket tekniskt sett. Det är ju verkligen en ny generation av interiör och teknik när det gäller instrumentkluster och sånt. Och att då erbjuda en fossildriven bil här nu när man släpper en så spännande modell som Tonale ändå kan, ja, borde vara. Så är det tråkigt att man börjar i fel ände, tycker jag.
Vad tror du, Tommy? Tror du att det är för lite för sent?
Ja, men jag har svårt att se att man ska kunna konkurrera riktigt med den här bilen. Den är ju snygg, som Claes säger bland annat, och den är rymlig och den är lite praktisk. Så att jag tror säkert att det kan finnas människor som gillar den och uppskattar den så. Men egenskapsmässigt så har jag svårt att se att den ska kunna slå konkurrenter som XC40 eller BMW X1.
Är du hårdare i din bedömning, eftersom du sa att du är gammal alfist? Är du hårdare än andra mot just Tonale för att du har ett bagage med förväntningar av vad en Alfa ska vara?
Det är möjligt att det är så, att jag förväntar mig mer. För det är intressant, för Stelvio har ju mycket av den där Alfa-känslan då, fast den är en SUV. Den är ju väldigt kul att köra, det är väl den roligaste SUVen att köra. Den känslan får jag inte alls i Tonale, tyvärr.
Mm. Vem tror du kommer köpa den här bilen då? Är det alfister eller är det helt andra?
Nej, jag tror att det här kommer att bli folk som gillar design, som inte behöver bry sig om vinteregenskaper eller köra bilen på landet, som kanske tar den på privatleasing, som att man inte heller behöver fundera på det där med andrahandsvärden eller så. Stadsbor som vill ha en snygg bil som är lite praktisk, de kanske tittar på Tonale och gillar den.
Mm. Och det hela provkörningen av Tonal hittar ni såklart på webben och i nummer 8 av Vi Bilägare. Och med det avslutas Vi Bilägares podcast för den här gången. Tycker ni om att lyssna på oss, hör ni våra ljuva stämmor igen om en vecka. Tack för att ni lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube, där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.